Hejsan kära lyssnare, idag har jag tagit mig till, vad heter hyttan här? Hej Ebba.
Mårtsälla heter Skeppsta hytta. Det hette ju Skeppsta skola förut, men vi köpte det 2004 och då döpte vi om det till Skeppsta hytta.
Åh, trevligt. Berätta lite vem du är, Ebba.
Jag är en stockholmare som när jag var 16 år var au pair i USA och kom i kontakt med blyinfattat fönster. Och jag bodde ut på vischan där i Kalifornien och senare i livet när man ska göra sitt yrkesval så tyckte jag att vad har gjort mig lycklig? Ja, det var att bo på landet och göra glas. Och det är klart att mina vägar inte har gått spikrakt åt det hållet, men jag befinner mig där nu.
Trevligt. Mm. Men när du var där i USA, då snubblade du bara över någon kurs där då? Eller
hur? Jag var ju au pair och då så, och ut på landet, så det fanns väl inte så mycket att göra. Så att det, för att ha någonting annat än att ta hand om barnen så hittade jag det här med att stained glass, som det heter på engelska. Och jag är alltid så att det finns det någonting som är ett oprövat kort hos mig så hoppar jag på det, för att det tycker jag är kul. Mm. Och jag fortsatte med det i Sverige, men det finns ingen utbildning för det i Sverige. Så då blev det istället glasskolan i Örefors, som inte längre finns. Nu finns den i Nybro.
I Nybro, okej. Okay. Mm. Det här med Örefors, vad hette skolan på den tiden där?
Riksglasskolan i Örefors.
Och där hade du också någon lärare som hette Sven-Erik.
Sven-Erik, det är ju så att lärarna på skolan var alla gamla bruksarbetare. De hade så extremt stor kärlek till materialet. Så om man själv visade lika stor kärlek så blev ens vänskap med ens lärare, så det kretsade bara kring glaset och kärleken till materialet. Nu i helgen så har jag varit nere i Småland på ett glasmöte och då har vi just pratat om det här, hur man i den vanliga skolan, grundskolan och gymnasiet, har en lärare som står och undervisar och betygsätter. Men så är inte lärarna i glasskolan, utan de har en otrolig med en kärleksfull förbindelse som går genom glaset.
Okej. Men visste du, när kom du på liksom vad du ville göra för glas? Började du med bruksglas eller hur?
Själva utbildningen är ju bruksglas, eftersom den var en yrkesinriktad gymnasieutbildning. Det var meningen att man skulle gå vidare till bruket. De flesta dock har ju blivit studioglasblåsare, vilket jag är. En fri konstnär. Fast vi jobbar då med ett material som är ganska dyrt då, eftersom man alltid har en ung gående. Och nu, din fråga.
Ja, jag menar hur man lärde upp. Om du började jobba med bruksglas eller om du bara gick över till konstglas på en gång? Eller?
Det är ju verkligen så att först så lär man sig ett material. Och när man går en yrkesskola, då lär man sig genom att göra bruksglas. Så jag brukar säga så att när man går i Örefors glasskola, eller som det hette, så lärde man sig materialet och man lärde sig att blåsa vinglas och skålar och slipa också en kallbearbetning. Och sen så efter liksom flera år efter att man har gått utbildningen och börjat arbeta, så börjar man uttrycka sig och få ett personligt uttryck. Och så kanske efter 10 år så börjar man få kanske ett konstnärligt uttryck också, eller börja göra konst, och beroende på vilka varens intresse ligger, för det är ju många som bara är intresserade av att göra bruksglas, fint bruksglas. Men som man går på konstskolor, då kan det ju vara så att man bara börjar med konsten och sen inte kan materialet, och då brukar man mötas ungefär i kunskapsnivå både om konst och hantverk efter 10 år. Då brukar vi vara ungefär jämställda. Så att jag började med hantverket och fortsatte in i konsten.
Har det varit bara att utbilda dig här i Sverige eller har det varit även utomlands? Så?
Mitt första praktikplats var i England. Och där mötte jag Charlie Meekers som var läraren på en skola i norra England där han även hade sin egen glashytta. Och där arbetade jag i 6 månader. Tills då var inte England med i EU, kanske inte Sverige heller, kommer jag inte ihåg. Men jag fick inte vara kvar för polisen. Så att, jag tog mig vidare.
Vilket år pratar vi om här?
85.
85, okej.
Okay. Och då blev mitt nästa jobb Österrike. Och där blev jag erbjuden jobb i USA. Så där jobbade jag. För världens mest kända glaskonstnär, Dale Chihuly. Det var fantastiskt roligt att se hans liksom sätt att göra konst. Om man har hört talas om Andy Warhol och hans vad heter det? Factory eller så jobbade Dale Chihuly på samma sätt. Han hade enormt många människor som arbetat för honom och jag blev en utav dem en kort period.
Hur arbetade han då? På vilket sätt gjorde han på föremål?
Han hade blåst glas i början av sin karriär men han hade förlorat synen på ett öga i en trafikolycka. Så han kunde inte längre blåsa glas. Och därför lät han andra skickliga blåsare blåsa hans glas. Och så stod han själv och dirigerade. Och hade hjälp med. Och liksom, han satte ihop i stort en stor orkester som han dirigerade. Och han gjorde enormt stora saker och liksom använde sig. Han blev mer som ett bruk. Idag är han gigantiskt stor och gör enorma på Victoria and Albert Museum och fortet i Jerusalem och pyntar hela Venedig med stora kronor, ljuskronor. Så det var ett roligt sätt att se hur man kan arbeta.
Mm. Här framför har vi ett glasföremål. Var det ditt första... Berätta om den här vasen vi ser här.
Ja, alltså, framför oss så har vi en kanna. En kanna och det tillhör min cellofanserie. Och 1992 så kom jag på den. Och det är, jag har jobbat för många olika studioglashytter. Och ofta så gör man väldigt symmetriska saker och så. Och jag märkte att där låg inte mitt intresse av själva materialet. Utan mina cellofanglas, de är buckliga, konkava och konvexa. Så när man häller vätska och speciellt vatten i det så blir det ju en optik som skiftar. Precis som liksom böljen vågorna fångar in ljusglimtarna. Precis så är de. Och det bästa med den kannan och glaset är ju också att de blir ergonomiska. Så att de vilar mycket skönare i handen. Det roliga med den är ju att när jag sålde den på Karl Manstens butiken att den blev uppmärksammad utav en dansk magasin. Och då blev den uppmärksammad utav Centre Pompidou. Så jag fick vara med den på en utställning som heter D-Day på Centre Pompidou i Paris. Men det var 2001 och fortfarande är det min storsäljare.
Vad kul, jättekul. Men hur kom du på den här parmen då, om jag får fråga den?
Det är ju en materialkännedom och också att man liksom kan blåsa dem extremt tunna. Skulle man blåsa den kannan i tjockt glas, då när man gör de här inbuktningarna så häver de ut sig. Men i och med att jag klarar att blåsa dem extremt tunt, så när jag buktar in dem så stelnar de också i sitt uttryck. Och det är därför de kan bli så spänstiga och läckra i sitt utseende.
Och det är en kanna, säger du. Är den till för vatten? En bin,
det
får man välja själv.
En kärlformation. Ja. Den kan ju rymma precis vad som helst. Ja. Den kan vara någon stopp i eller man kan lägga blåbär i den. Mm. Jag tycker den är vacker med vatten och vin. Mm. Det är så jag använder den.
Ja, du använder den för bruks.
Ja, det gör
föremål.
Jag.
Mm. Och ändå är det konstföremål.
Alltså, i Sverige så är det ju så att vi ser det där som ett bruksföremål. Skulle vi bo i USA så skulle det definitivt vara ett konstföremål. Det är olika kulturella eftersom vi kommer från ett glasland. Mm.
Du hamnade här uppe där vi sitter nu, den här gamla skolan.
Mm. Alltså, Skeppsta skola är var en folkskola från 1908. Och 2003 så stod en ny skola klar i Laxne. Och den här var till salu. Så jag och min man som har letat länge efter någonting bra på liksom i Sörmland, där vi båda har haft sommarställe, tyckte att det här var idealiskt. En vinkelbyggnad med alla publika utrymmen utåt. Och sen så har vi korridorer där jag kan ha alla mitt lager, och träslöjdsalen är fantastisk att ha. Så att det, 2004 flyttade vi hit och öppnade på en gång i 1 juni tror jag vi öppnade. Det här har jag haft ett rock'n'roll party här innan. Och det betydde att vi bjöd in alla vänner vi hade. Och sen så stod vi stod för rocken och så fick de rolla. Och så på en hel weekend så blev hela skolan målad invändigt.
Oj, häftigt. Mm. Vilken grej.
Ja, det var roligt. Ja. Det var jätteroligt. Ja.
Mm. Vi har någonting som hänger här som heter Blommor på flykt. Vad är det? Berätta lite om.
Blommor på flykt. Mm. Jag skulpterar mycket i glas och blommor i sin både från knopp till sin förgängliga till sin frökapsel brukar jag ofta skulptera i. Och men det är ju så att dagens miljödebatt har nått mig och nått mitt hjärta. Jag bor på landet, jag ser ju hela tiden hur liksom vädrets makter, så för mig blir det ju att använda kanske då mina blommor och som jag nu har monterat över ett svart som ska se ut som någon sjö eller någonting. Att de är på flykt, det är bara liksom, ja, men vi, kommer de dra sig undan våra blommor? Vi behöver dem ju som någonting för våra pollinatörer och så. Så ja, det är väl bara min lilla röst. Och sen så är det ju också vackert.
Det är jättevackert faktiskt. Mm. Härliga färger. Hur har du fått dina färginspirationer? Vad har du hämtat det? Det är mycket pastell och... har jag fel? Pastell, kallar du det för pastell eller vad kallar du det för?
Ja, den ljusblå är ju en pastell, medan den knallröda och orangea och gula är ju mer klara grundfärger. Men för mig är det oviktigt med färger, vilka de är. Däremot så tycker jag om att jobba med färg. Färg är ju en kommunikationsmedel. På Eskilstuna sjukhus, Mälarsjukhuset, har jag en stor krans utan de här blommorna. Och de hänger utanför ett rum där man bearbetar svåra frågor. Och då ville jag, och i Sverige så är vi ju multikulturella, och färg har en roll i religiösa språket. Och då vill jag att det ska både vara viktigt och oviktigt. Därför sätter jag samman färger som den röda blomman har ett blått inre eller den. Det, för mig spelar det ingen roll. Man ska få associera fritt. Och det ska inte vara bundet till någon speciell religion. Så det hänger en krans utanför ett rum då, där blommorna kommer in i kransen och också går vidare. Som en tanke av det svåra. Och någon förlösning.
Det ser man. Jättefint var det i alla fall. Ska vi ta och röra oss runt lite och kika?
Ja, men det kan vi göra. Ja.
Så vi ser vad vi träffar på, eller stöter på menar jag. Men här då kan du ta emot både, här har du utställningar och här har du även försäljning av dina alster.
Ja, jag har ju ett litet galleri och sen så har jag en butik där jag har det mesta av min produktion representerad. Och det är ju jätteroligt att få sälja utifrån sin egen butik, för när man säljer i butiker runt omkring i Sverige, då väljer ju butikerna vad de vill sälja.
Ja, precis.
Men här får jag ju liksom visa allting, och då blir det ju också en del av mitt experimenterande som oftast är väldigt roligt att se, för det är ju så. Här bakom ryggen så har vi ju massa blomstervaser.
Jättefint.
Ja, de är fina. Det här var någonting som jag började med att sätta blommor på kärlen när jag kom hem från Japan. När jag bodde i Japan så skulpterade jag blommor och så stod de ner i sten. Men när jag kom hem till Sverige så började jag sätta upp dem på ett kärl. Och då kallar jag den för modern art nouveau. Som den här lilla vasen, den är... jag hade utställning i Umeå förra sommaren. Och där är deras smörblommor, inte smörblommor, utan de heter smörbollar.
Ja, just det. Bollar, jag tror det låter bekant. Ja.
Och de är gigantiskt stora och de är enormt skarpa i färgen. Jättefint. Så då gjorde jag en till det. Sen finns det ju olika. Men man experimenterar med färg och form och så.
Vad hämtar du din inspiration innan du verkligen kommer till glasföremålen du gör? Vad hämtar du?
Nu i sommar så kommer jag vara med på Ulsta borta i Gryt på deras konstpromenad. Och då kommer inspirationen vara just mina tankar om miljön. Och då, den öppnar någon gång i maj, slutet av maj. Om det är, ja, jag tror att det är den 27 maj den öppnar. Och då kan man få gå konstpromenaden där. Det kommer att bli. Det ligger där i närheten av Grytsberg. Mellan Stjärnhov. Okay. Så det blir kul. Jag har, här är en korg full med massa lingon.
Ja.
Och det var en, när jag hade utställning på Smålands museum. Så då var det ett Linnéår.
Mm.
Och då tänkte jag. Man ställdes frågan liksom vad jag hade för tankar om Linné. Och för mig så blev det mer hans antropologiska, liksom, hans folklivsskildringar. Mm. Liksom. Mm. Att det han skrev var hur folk livnärde sig och så. Så jag har gjort en vas med lingon. Och så har jag också gjort den här korgen som jag fyllt med ganska stora lingon. Men det var det som räddade folk från hungern i Sverige.
Och gott är de med lingon. Och de är ju jättevackra.
Ja, men de är jättevackra. Lingon har så mycket nyanser som är fina. Allt från pastell, ljusrosa till den här liksom mörkare kanten och så lite blad i. Så det är jättevackert.
Är de styckvis de här blåsa? Eller?
Ja, de är styckvis och monterade sen efteråt.
Ja.
Det är ju så i när man jobbar med bruksglas, då vill man hålla sig till liksom en ganska... man ska kunna blåsa det klart i hyttan på en gång, men när man jobbar med konsten så kan man liksom använda vilka material som helst och montera dem på olika sätt. Där, konsten har ju inte de reglerna så.
Och sen har du ett tjåg här med, vad är det, små kulor?
Ja,
eller?
Men de hänger i fönstret mer.
Ja, där har vi
det. Är ju mer sådär att det bara är kul, en dekorationskula. Ja. Men det som står nedanför är min ljuslykta som jag utvecklade när jag bodde i Japan.
Japan, okej.
Okay. Ja, det var jätteroligt. När jag bodde i Japan så kom ambassadören och hälsade på. Och hans hustru. Trevlig. Och de berättade att alla deras ljus i den stora matsalen blåstes ut. Mm-hmm. Och de ville ha en ljuslykta.
Så där, ja.
Och då hade jag bott i både England och Danmark och Japan. Och man röker så extremt mycket i de länderna. Mm. Så då hade jag askkopp. Och då så tog jag och höjde upp sidan på askkoppen.
Ja.
Och så blev det en ljuslykta.
Så där, jättefint.
Och sen blästrade jag ytan. Och när man blästrar så skjuter man med sand. Och när man blästrar, och då blir det ju tusentals stenskott kan man säga. Mm. Och i varje sånt så divergerar ljuset. Alltså ljuset sprids. Så därför så lyser det lilla lyktljuset.
Och varje lykta blir unik i sig.
Allting blir unikt hos mig.
Ja, jag har förlåt.
Det glömde du. Du glömde du. För
förlåt.
Här gör vi bara styckvis.
Det är sant. Förlåt. Ja. Allt blir unikt.
Ja.
Ingenting blir likt.
Ja. Däremot som en skicklig hantverkare kan ju göra så allting ser likt ut.
Ja.
Men jag kan se skillnad.
Bra. Och det tror jag också. Andra kan se också om man tittar på föremålen. Och sen har vi vad har vi här då? Berätta lite. Är det flera ljusstakar här? Och...
Ja, men det är bara en regnbåge ljusstake.
Ja.
En del saker är bara en lek med färg och form. En del är ju mer som ljuslyktan, där har jag verkligen liksom hållit på med min formgivning och tanken att ljuset ska sprida sig. Och i cellofan. Men en del är ju också bara en leken med en dekorationsteknik. Men uppe på så står ju några tuppar och det är ju det är ju sånt som liksom när man har en rörelse så vill man ju också att den ska snurra året runt och vi försöker ordna arrangemang, evenemang här.
Mm.
Så förra året så hade jag att vi till påsk gjorde jag massa unika tuppar och hönor.
Ja, trevligt. Kul idé faktiskt.
Ja, de är stolta, balla. Och sen så finns det asiatiska stridstuppar. Oh. Men det finns också hönor och pärlhöns. Det är kul.
I Japan, hur hamnade du i Japan? Berätta lite om Japan för mig.
Japan? Ja. I Japan så finns det ett japanskt företag som säljer svenska trähus.
Okay.
Och på Hokkaido så har de då ett ställe där man då kan få köpa de här husen och placera dem inom det här stora området. Jag var där 95 och jag var tillbaka för precis innan pandemin. Och då var det, när jag var där först så var det kanske 100 hus. Idag är det 300 hus. Och i mitten så har de ett kulturellt centrum med en glashytta och en snickarverkstad. Och då anställde de en glasblåsare och en svensk snickare. Så då jobbade jag där ett år.
Så du blev anställd där nere? Alltså,
ja, okay. Jag var anställd ett år.
Kul.
Ja, fantastiskt. Ja. Ett fantastiskt år. Ett fantastiskt. Japan är ett otroligt roligt land att vara i.
Du hämtar mycket inspirationer också från Japan. När du reser, du hämtar dina inspirationer från hela världen kan man säga. Eller hur? Ja, vad är det som förvandlar
alltså, ner? Man hämtar inspiration i varje sekund. Man kanske hämtar inspiration just nu.
Okej, ja, det är sant. Det kanske man gör. Jag blir inte så vacker att blåsa en glasbit.
Vad vet du? När vi talar om Japan så är det ganska roligt. Precis innan jag var i Japan så hade jag ett stort stipendium i USA. Då var det en brevpressutställning och vi skulle alla göra varsin brevpress. Och jag gjorde en slags fröform som ligger på sidan. Det skulle kunna vara en fågel, det kunde vara en våg. Men i USA så när man såg den så sa man nej, men det där är inte en brevpress. En brevpress ska vara rund. Men när jag kom till Japan med och visade upp den, då sa alla, bunshin desu ne? Alltså bunshin. Och bunshin, det är en brevpress som man lägger som inspiration framme på kalligrafipappret.
Okay.
Så där var den liksom, den blev så uppskattad. Och det är jättekul hur olika man ser på tingen.
Hur associerar du den formen då till den här, får man säga frukter? Jag kanske upplever den som frukt.
Men det kan ju vara en steriliserad fågel eller fisk eller våg eller så. I den här har jag lagt i massa koppar, tunna koppartrådar. Så de ger ett otroligt fint mönster. Men det här är för mig en vacker brevpress. Jag tycker inte så mycket om de symmetriska formerna. Så att för mig blir det där ännu bättre.
Ja. Men det var jättevacker. Det är härligt. Och det här med metalltråden. Det är ganska tung, va? Och väger några. Hur mycket väger den där lilla?
Ja, det vet jag
inte. Eller lilla och lilla. Det är inte så liten, menar jag, för en brevpress. Eller?
Nej. Alltså, brevpressar fanns ju liksom både som att man skulle lägga en press på ett papper, men många brevpressar låg också bakom en dörr som en dörrstopp. Ja, så man använder den ju också så.
Nej, det tycker inte du ska använda så.
Nej,
den ska. Ja, men här har vi lite vackra part också. Berätta lite om.
Men det här är ju bara, det här är ju så här experimenterande där jag håller på att experimentera med färger. Och just som när man ser konstnär så använder man ju färger för att kommunicera och för att man tycker det också är en rolig lek och det måste man göra hela tiden, för man leker man inte så kommer man inte vidare. Man måste vara lite Man måste känna sig som att man sitter i en sandlåda där materialet är bara lekfullt som sand, att man bara man leker och rasar och till sist så bara plötsligt så hittar man någonting som är, men det här är bra. Man får inte tro att man vet sanningen, men den ska komma liksom genom det här lekfullheten.
Gör man mycket misstag när man ändå pratar om lek och
i lek så kan man inte göra misstag.
Nej, men när man håller på att arbeta med glas, hur mycket misstag gör man, eller gör man misstag?
Nej.
Man gör aldrig misstag.
Nej. En misstag i produktion där någonting ska vara 8x8 cm, så är det klart att det kan bli sekunda saker. Mm. Saker kan gå sönder. Ja. Men när det går riktigt, riktigt dåligt, då skärper man sig och börjar förstå saker. Och det är då som man liksom börjar säga, aha, det här. För det är en läroprocess, pågår även nu 40 år efter att jag har börjat med glas. Så att det, misstagen gör bara att man skärper sitt sinne.
Mm.
Och så, nej. Och om det finns misstag så är de bara bra.
Ja, det låter bra. Ska vi gå in i hjärtat nu?
Hjärtat, ja.
Jag kallar det för hjärtat. Ja. Eller vad kallar du det här utrymmet? Berätta.
Ja, men det är ju hjärtat. Det är ju glashyttan.
Ja.
Där det finns en glasugn som håller 1130 grader. Även fast jag inte jobbar. Imorgon kommer jag jobba. Mm. Och så finns det en kylugn. Så man jobbar med glaset från 1130 till ner till 700 grader kanske. Men vid 500 så sätter man in i en kylugn och så får det stå över natten och kylas ner i en tempererad kurva. Har vi en invärmningsugn.
Ja.
Och den är gasdriven och den har jag bara på när jag blåser.
Mm.
För där värmer man upp glaset under gång. För när man blåser så kyls glaset ganska fort ner. Och då måste man återuppvärma det och så att man kan fortsätta att bearbeta det.
Kan inte du berätta lite för mig om de här olika verktygen som finns här? Vad de kallas för?
Här på väggen så hänger alla mina verktyg.
Mm.
Och då finns det ett verktyg som överträffar alla. Och det är det viktigaste. Och det är skärsaxen.
Okay.
Glasblåsningen kommer från Mellanöstern.
Mm.
Där hade man mycket får. Så jag tror väldigt mycket att den här skärsaxen är... föregångare var en fårsax. Jag har en fårsax här.
Ja.
Det kan vi ju se hur den ser ut. Ja, men här är den. Här är den. Det är skramligt utav
alla. Ja, det får du göra nu. Ja. Det är meningen.
Ja. Det här är en gammal fårsax. Ja, väldigt primitiv.
Ja.
Och den tror jag är föregångare till våra skärsaxar.
Och den visar du bara upp det, eller använder du den?
Nej,
det är bara för att visa verktygs...
Ja, just det.
Mm.
Men det här, med den här så är det som... Då får man materialet tunt eller tjockt, eller man drar ben, eller man använder både fjätarna och själva vad man har med.
Ja, den delen också kan man använda.
Den övre delen.
Formar man med den eller vad gör man med den?
Ja, det gör man.
Okej, ja.
Det är klart. Sen, ja. Så att det är det viktigaste verktyget och den har jag flera utav. Sen finns det ju massa olika saxar man klipper kant med, eller man klipper på bitar, eller man klipper ut bubblor, eller man har när man gjuter eller så.
Mm.
Sen har vi massa olika tänger som man kan göra, som man kan nypa tag i kanten om man vill dra den tunn.
Du behöver inte gå och köpa någon stekspade hem precis, eller
stekspade?
Som kockarna, nu om vi ska skoja till det lite.
Att det är mina verk för ingen använder utom jag.
Nej, det är
de är absolut heliga.
Ja.
Kanske inte skärsaxarna, men saxarna är absolut heliga. Det är ingen annan som får röra än jag. För man har olika grepp.
Ja.
Och kommer någon annan med sitt grepp och börjar ta min sax så blir det ett ny snittyta.
Okej.
Okay. Så det är ingen som får röra dem.
Så man har alltid sina egna verktyg på en
hytta. Precis som du har din egna inspelnings.
Ja, så där ja. Precis.
Det här är en fotsax.
En fotsax också.
Ja. Mm. Så när man har dragit ett ben och ska sätta på foten, då klämmer man det mellan den övre och undre grafiten.
Ja.
Och så alltså allting är ju baserat på att man... att man snurrar pipan.
Mm.
Det viktigaste är ju att pipan snurrar hela tiden. Så man sitter ju på... Alltså, den här glasblåsarbänken, den lägger man ju pipan över... över de här karmarna kan man säga. Okay. Och så sitter man ju mitt inne i bänken och rullar. Så det viktigaste med glasblåsning, det är ju rotation och att man har en rotationshastighet. Och sen så att man liksom förstår hur mycket man ska luta den här. Här, om man blåser en bubbla och sen så värmer den och hänger ut den, då blir det ju en cylinder. Och håller man upp det så blir det en ellips.
Okay.
Så det är ju jätteviktiga.
Jag tänkte på hur mycket kan man belasta en sån här, vad heter det, blåstång eller vad kallas den här för?
Glasblåsarpipa.
Ja, glasblåsarpipa. Alltså, hur mycket kan man belasta med glasmassa på den?
Nej, massor.
Massor? Ja, I flera kilo eller vadå?
Ja, absolut.
Vad är det tyngsta du har på, om jag får fråga?
Ja, men det vet jag
inte. Nej, men jag ställer
det. I och med att det blir ändå glas, pipan blir ju varm, ja. Så då blir det ju hävstångsprincip. Ja, ja. Så det blir ju jobbigt att hantera den. Och ju mer tyngd, desto hetare blir pipan.
Okej.
Okay. Så att jag jobbar relativt litet. För att annars går mina handleder sönder. Okay. Jag är opererad ändå i handlederna. Ja, så att jag ska hålla några år till.
Ja, absolut.
Ja.
Den här spaden, vad har man den till?
Måste när man sitter i bänken så jobbar man då med... Det första man gör, man tar ut glaset från ugnen. Ja. Och så har man en glasblåsarskopa.
Ja.
Och så man formar liksom glaset till ett ägg, kan man säga. Och så blåser man i luft i den. Och det blir ju helt symmetriskt då. Och så är det jätteviktigt att själva bubblan kommer ut helt symmetriskt. Gör den inte det så kommer ojämnheterna finnas kvar i slutprodukten. Sen när man har blåst sin bubbla och format den och så. Och skurit med skärsaxen. Så kanske man vill ha en botten. Och då har man en bräda.
Okej. Okay.
Och sen så för slutligen så då för att öppna när man har blåst bubblan så är ju botten utåt och mot pipan så sitter själva öppningen. Mm-hmm. Och då anhäftar man en puntel i botten på glaset och så frilägger man öppningen och så sätter man in öppningen utav glaskärlet in i den här invärmningsugnen och så kan man värma upp det och bearbeta och öppna det. Till en fat, till en skål, till ett glas, till en ljusstake.
Där har du en tumstock också. Den är viktigt för mål.
Ja, jag ska göra en stor företagsbeställning. Och då ska skålarna vara 20 gånger 9. Och då måste jag ha tumstocken.
Det är bra. Okay.
Den är bra.
Ja. Kan du inte berätta lite om... Sen såg jag faktiskt att du har tryckluft. Ja, men man är också i produktion när man håller på med glas. Ja,
glaset styrs ju av värme och kyla.
Okej, okay, det är så. Okay.
Men det främsta är liksom värme och rotation.
Mm.
Och vilken vinkel man håller. Och det handlar ju om en materialkunskap. Som jättemycket i början när folk blåser glas så tror man jättemycket på sin styrka och sina verktyg, men det handlar inte om det, det handlar bara om en materialkännedom och hur man vinklar och så styr. Men du ville titta vidare?
Ja, vi tittar lite vidare, det gör vi absolut. Vi går vidare och berättar lite om mera grejer du har här inne.
Jag har framförallt jättemycket färger och då färger, jag smälter ett glas.
Ja.
Och sen så här har du ju en massa stänger och det är ju samma glas som jag har. Fast det är insmält olika metalloxider.
Okay.
Så att när man gör ett underfångsglas då tar man en liten bit av den uppvärmda färgen och sen så sätter man det på pipan.
Mm.
Och så blåser man luft i den.
Okay.
Och så tar man klart glas utanpå. I den mängd man vill ha den och då blir det ett underfångsglas. Så du ser alla de här proverna på hyllan.
Mm.
Det är både under- och överfång. Och överfång är att man har färgen på utsidan.
Okay.
Men så har jag också färger i pulverform. Så om jag ska göra vinglas så kan man inte använda den koncentrerade färgen utan då måste man blanda ut den klara och bara lägga ett tunt skikt utav färg på utsidan av klara glaset. Så här ser du, det ser nästan ut som socker.
Ja.
Och den här är koboltblå. Så att man tar lite varmt glas, snurrar i det här.
Mm.
Och sen kan jag göra en fot eller jag kan färga in en hel skål.
Okej. Okay. Jag tänkte på så här med färger och sånt där och kemikalier och sånt. Hur, är det typ något ekologiskt eller sånt där? Eller är det dumt att fråga sig ekologiskt? Eller giftfritt eller vad ska man säga?
Alla metalloxider är ju liksom giftiga sätt. Men det är ju järn. Koppar eller så. Och här så är allting bundet i glaset. Ja. Så det är ju inget... det är inget direkt skadligt i det här, precis som dina fönsterglas är inte skadliga när du står bredvid dem. Det är ju i själva smältprocessen. Och därför så smälter jag ett återvinningsglas.
Okay.
Och därför behöver inte jag någon skorsten, för det har inga avgaser. Men däremot om du har en helkristallkaraff hemma och häller vin eller sprit i den, så löser faktiskt blyt ut. Och det är ju det ska man inte göra, utan man kan gärna dekantera i en helkristallkaraff. Men du ska ju också se till att du använder det under kvällens gång och inte låter det stå kvar.
Då får man förgiftning annars kanske.
Jag vet inte hur förgiftar, men man kanske blir lite blytung.
Ja, vem vet.
Ja.
Ja. Ja, men jätteintressant att se det här faktiskt. Ja. Men jag tänker, det här med olycksrisk och sånt där. Hur är det när man jobbar med värme och sånt där?
Alltså, bibliotekarier och folk med sådana där har större olycksrisk och får en bok i huvudet. Ja. Ja, men alltså, vi hoppar upp och ner och fram och tillbaks och så. Så att det, egentligen så håller man sig otroligt liksom stark och frisk. Ja. För att det är ett rörligt yrke. Mm. Och när man har ett tungt yrke så måste man vara starkare än sitt jobb.
Jag tänkte, det är ändå en varm massa man jobbar med.
Så tänkte du på det?
Ja, jag tänkte mer på det. Enorm varm massa.
Ja, det är den. Den är 1130 och därför så ser man till att man inte lägger liksom fingrarna på fel ställe.
Nej.
När man är nybörjare så kanske man gör, men ofta så blir det ju en punkt brännsår och det är inte så farligt. Nej. Det enda som är farligt hos mig, det är gasen.
Okej.
Okay. För om gasen skulle ha läckt under kvällen, så när jag tänder den så kan den explodera. Därför stänger jag alla huvudgaskranar och sånt varje efter jag har använt min ugn. Annars har jag en elugn och den är ju inte farlig.
Sen kanske man måste tänka på vad man har kläder också. Jag tänkte man kan inte ha suttet och...
Nej, men det stämmer. Det är jätteviktigt att man bara har bomullskläder. Långärmat och bomullskläder. Men man kan gärna gå i shorts och espadrillos.
Det kan man ju.
Ja, absolut. Ja. Alltså, på så sätt är det inte ett dugg farligt. Det är bara... det är varmt. Men vi som är glasblåsare och har varit i många år, vi har vant oss. Och så, vi har ju ofta ett handledsskydd mot... Mm. När vi gör stora saker.
Okay. Så när det är en varm sommardag när spröden 30-35 och då är det dubbelt så varmt här inne då? Eller totalt dubbelt?
Nej, det blir det inte. Men det är ju så att då jobbar man inte 6 timmar när det är så varmt. Det gör man inte. Så vi badar året runt.
Okay.
Men det kan bli lite för varmt i glasytor. Och Man vänjer sig jättemycket banan och salt.
Okay.
Det är bra.
Okay.
Kalcium och salt.
Ja. Har du några utställningar på gång? Eller har du ställt ut och berätta lite om dina utställningar? Eller om någonting på G eller något sånt där?
Ja, men nu är det Ulsta konstpromenad som kommer gäller. Bli jätteroligt och ha igång. Och så ska jag vara med på en blomutställning på ett galleri i Uppsala. Nu. Annars så riktar jag all min energi till att ha roligt här i sommar. Mm. Och bjuda, och så ska vi ha roliga utställningar i vårt galleri.
Och det är grannhuset här bredvid?
Ja, det är grannhuset. Ja, det är från midsommar.
Okay.
Så midsommardagen så börjar utställningar och så går de hela sommaren.
Okej. Okay. Har du någon kaféverksamhet här också? Eller?
Vi serverar kaffe och bulle. Ett väldigt enkelt kafé. Men fortfarande, du kan sitta ner och ta en kopp kaffe. Det är trevligt att man kan stanna till. För vi ligger ju mellan Björnlunda och Laxne. Mm. Närheten av byn Blacksta. Och här finns det ju inte så mycket annat. Nästa stopp är ju Skottons gruva. Mm. Men man ska kunna stanna och ta en fika och titta runt. Och så har vi en vacker trädgård. Vi har vackra ekologiska fält, en fin skog. Ja, Det är lugnt och stilla här.
Ja. Ja. Vad hittar man, kommer ni under sommarhalvåret nu eller sommarperioden ha öppet här varje dag? Eller hur kommer öppettider?
Från och med maj så har vi öppet helger. Mm. Men vi sitter och arbetar under maj vardagar. Så ringer man så öppnar vi dörren om vi är på plats. Är det så att från midsommardagen har vi öppet onsdag till och med söndag 10 till och med 17.
Mm.
Och sen september så är det konstrunda i Gnesta första helgen i september.
Och då är du med?
Ja,
absolut.
Mm.
Ja.
Och så har jag andra inbjudna konstnärer som är också ställer ut här samtidigt.
Mm.
Så det är fler än jag.
Ja. Du jobbar inte själv här. Du har någon mer som du jobbar här idag.
Ja, Isabel.
Ja, Isabel.
Mm. Mm. Ja. Isabel, hon är lärare men hon har hobbyblåst i 10 år.
Ja, ja.
Och vi träffades för 2 år sedan och nu så hjälper hon till här på halvtid.
Ja, jättekul. Vad kul för dig också att ha någon.
Ja, det är jätteroligt.
Prata med någon och sådär. Men du kanske har tidigare haft lite anställda och sådär.
Ja. Jag har haft jättemånga anställda under årets lopp och drivit min verksamhet på året runt basis.
Mm.
Men det är nu de sista åren som jag inte har det, utan jobbar från april till och med oktober någon gång.
Mm.
Så stänger jag av. Det är lite elprisernas fel.
Ja, jag förstår det.
Men också liksom att jag vill slå av på takten och så under vintertid så åker jag till andra glashytter och hyr in mig och har. Det är ju så att det liksom att det har företag och både gör produktion och konst kräver liksom olika delar utav mig.
Mm.
Så att då så är det ju väldigt skönt att få vila och få ägna liksom tankeverksamheten med att ha tid till konsten.
Ja, absolut.
Mm.
Jag tänkte fråga också så här, kan inte du berätta hur man hittar hit också? Du har ju sagt var du ligger, men
ja, man kan ju på min hemsida skepstahytta.se så finns det en bra karta.
Ja.
Så då kan man ju hitta hit. Men annars så kan man åka från E20 och vid Läggesta ta väg 223. Och ut med väg 223 ligger jag.
Ja.
Söder om Laxne, norr om Björnlunda. Och det är ju så att när vi hittade det här så hade vi ju letat efter ett ställe som ligger så här. För att när man kommer hit, då gör man en utflykt och så har man mer tendens till att stanna till ett litet tag. Och det är precis den besökaren jag tycker om att ha.
Mm.
Den här som liksom ger sig tid att sitta i hyttan. För det kostar ju ingenting att komma in och titta. Och då får man faktiskt lite kunskap på köpet. Så jag tycker om alla besökare som stannar länge. Och frågar massa härliga frågor.
Härligt att höra. Mm. Det tycker jag är kul att du bjuder på det verkligen. Det är fantastiskt att ta den tiden.
Mm.
Men vad hittar man? Kan man hitta dina produkter? Du har en webbshop här kanske?
Jag har en webbshop. Ja. Men jag säljer på Norrgavelbutikerna. Jag har också mina saker på Luciana konstmuseum i Köpenhamn. Men så har jag också en butik som heter Lerverk i Göteborg. Och konsthantverkarna i Karlstad. Och Robygges affär i Järna. Och, ja, men jag har några få butiker lite här och så här. Jag har även dragit ner på det.
Ja.
Under pandemin så slutade mässorna.
Mm.
Och då har jag också liksom lite. Jag försöker nu. Jag tänker mig att jag ska leka. De sista åren ska jag unna mig och leka med mitt material och jag har kul. Och då vill jag vara så nära mig själv som möjligt för att kunna ge ut så mycket utav det roliga.
Ja, men det låter underbart.
Ja, det är underbart.
Ja. Jag tänkte vi ska runda av här, men jag tänkte ska få ett slutord här. Vad betyder glas för dig?
Glas.
Eller konsten i glas. Eller?
Jag brukar säga att glas är mitt andra modersmål. Så det är ju ett sätt för mig att uttrycka mig. Och det är i glas jag uttrycker min filosofi. Det som man liksom inte. En del skriver, en del gör musik, en del dansar. Och jag blåser glas.
Det får bli slutordet från hyttan här. Tusen tack för att jag fick komma och podda med dig en stund. Och lycka till i framtiden. Och ha en trevlig sommar också för den delen.
Tack så mycket, Hasse. Tack för att du kom.
Tack så mycket. Ni har lyssnat på Hasses HB-podd. Tack för att ni har lyssnat på mig. Och hej hopp.